Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Nu spelar vi in. Det var på tiden måste jag säga. Det här med att spela in en gång i månaden var en jättebra idé. Men du fick pollen. Vi saknar dina pollenrapporter. Jag tar för givet att den kommer snart. Jag fick covid. Och nu går jag typ med t-shirter och står överlevare. Nej, det gör jag inte. Det var inte så illa. Det var segt.
Hashtag men, antikropp.
Vi med antikroppar.
ja, jag ska ju faktiskt få min första dos vaccination här om bara några dagar. Så det är ju typ the most exciting som har hänt mig på ja, men 15 eller 16 månader garanterat. Men det var ju en upplevelse att försöka boka den här vaccinationstiden när man bor i region Stockholm. Appen är ju... fortfarande den är fortfarande underdimensionerad för hur många som bokar liksom, så det kraschar ju. Så till er som fortfarande har det framför skulle säga, var beredd med tålamod. Och det är okej att skrika åt en app, absolut. Jag tycker absolut.
Det är okej att må dåligt. Är det det här du är förbannad över?
Nej, jag är förbannad över någonting som typ har lite med pandemin att göra, men mest skolan. Och jag tror att du kommer kunna relatera till det här. Så här är det ju, att när man har barn så ska man ju hålla dem hemma när de har... Man ska ju hålla alla hemma när man har symptom liksom. Om du har symptom skulle du hålla dig hemma. Och om ens barn har symptom skulle man hålla dem hemma tills man vet om det är covid eller inte. Och jag är väldigt laglydig. Jag har verkligen sett till att mina barn är hemma ifall de varit småsnoriga. Vilket är svårt under pollensäsong får vi ändå säga. Nej, men, och jag har varit generös därför att jag tycker att det får man vara. Särskilt när man har möjlighet, jag jobbar hemma, barnen kan vara, jag kan vobba, vilket är ett uttryck jag hatar, men vi har väl gjort det ganska mycket i Sverige här senaste året, vi som har kunnat. Och sen så i slutet av april så måste liksom skolorna ha kopplat på en ny funktion. För det här drabbade ju, och även dig har jag för mig, och flera som jag vet som använder samma skolapp. Unikum. Helt plötsligt så har de bestämt sig för att de ska följa upp all frånvaro som överstiger 15% varje månad. Och nu har jag gjort en liten matteövning. 15% frånvaro, det är ungefär 3 skoldagar.
Det är inte mycket.
Det är inte mycket. Så jag fick ett mejl från ett av mina barns lärare. Och alltså, lärare, jag har all respekt för att ni måste göra det här. Det är liksom en rektor som har bestämt det, så jag klandrar inte er, jag klandrar rektorerna. Får ett mejl som bara, hej, ditt barn har... Nu hade han typ 30% från... Nej, 24 var det. Men det var också en månad när det hade varit påsklov. Så jag menar 24% frånvaro under april, där 10 dagar typ av påsklov, det är inte så supermycket. Jag kände mig väldigt kränkt när jag fick det här, för jag säger, men jag har ju bara följt rekommendationerna. Och jag kan ju tycka så här, jag förstår ju självklart att man ska följa upp barn som har mycket återkommande frånvaro. Men jag känner också att man kanske måste laga lite efter läge. Så jag, i det här mejlet stod det, ja, jag vet ju att ditt barn lider mycket av pollenallergi, så vi behöver ju inte göra någon uppföljning på det här. Man bara, nej, men varför skickar ni ens mejlet?
Ja, men precis.
För jag kände ju att jag blev stressad av det. Så jag kände mig lite som en dålig mamma som har låtit mina barn typ skolka. Och det har ju inte handlat om det. Jag har låtit barn vara hemma som har visat symptom som jag självklart kanske inte har trott är covid, men det skulle kunna vara, man ska inte skicka dem till skolan. Och då kan jag tycka så här, hur dubbelt att skolan och ena dagen mejlar ut sig, kom ihåg att hålla era barn hemma. Nästa dag skickar ut, oj vad ditt barn har varit hemma mycket. Men är april i pandemiåret 2021 rätt tillfälle att implementera det? Nej, kanske vänta till hösten.
Vi körde ju vattkoppor och covid. Mm.
Bra kombo, sådär, grattis.
Omlott liksom. Så att Isak hade 63% frånvaro i april, tror jag.
Du fick också ett skammande mejl om detta, eller?
Jag fick, ja, vi fick ju mess då.
Ja, ah, okej.
Okay, men ja, jag vet inte, jag bara klickar bort det.
Nej, alltså jag går in i försvarsställning, så jag mejlar tillbaka och argumenterar. Jag bara, men det här måste ju bero på lite att det var påsklov också, att det blev så högt. Hon bara, men han hade ju högt i mars också. Man bara, ja men det är ju covid, vad vill du att jag ska göra? Ja, liksom, trolla med knän och skicka barnet snorigt liksom. Alltså vet du, jag är fortfarande triggad av det mejlet faktiskt. Det ska gudarna veta. Obs, ja. Ingen kritik till någon som jobbar som lärare och som måste skicka ut de här mejlen. Och obs, jag förstår syftet med dem, men jag tycker inte att det var rätt tillfälle. Jag tycker inte det.
Nej.
Nej. Du då, vad är du förbannad på?
Alltså jag är arg på så mycket, men nu när du la till alla dina obs så kan jag ändå säga någonting som jag själv känner att jag är så jävla less för. Att man måste braska så himla mycket.
Jag vet.
Bara, man tar ett foto någonstans. Obs! Jag vet att det är pandemi och jag var jättelångt ifrån folk. Och alltså man är så här, allting, det är så jävla mycket braskande. Mm. Och det är ju för att vi har en kultur där folk älskar att peka finger. Jag tror att jättemånga riktigt gottar sig nu när det är pandemi, så att de verkligen kan vara så här, den människan skötte sig inte och den skötte sig inte.
Och det handlar ju inte bara om...
Titta, jag är på en fullpackad strand och fotar människor som inte sköter sig.
Alltså... Precis, men du hänger ju där. Nej, men, och det här är ju inte bara pandemirelaterade saker. Nej. Och det märker jag har ju lärt mig nu, jag har ju stängt mitt, eller jag har inte stängt ner mitt Instagram-konto, men jag har låst det.
Ja.
Jag har inte tagit bort några följare liksom, det känner jag lite. Om det inte är typ spamkonton eller konstiga herrar från andra länder, USA med maskingevär liksom, man bara, nej tack. Tack för visat intresse, men jag avstår. Men jag vet ju, till exempel när jag la upp en bild på Liljekonvaljer, så visste jag att jag skulle få flera DM om Liljekonvaljer. Därför att de typ är delvis fridlysta. De är inte fridlysta att plocka själv, de är fridlysta att gräva upp.
Jag tänkte att du skulle få att du inte ska äta dem för att de är giftiga.
Ja, nej, det får man ju när man lägger upp bilder på guldregn däremot. Eller bilder på, vad heter det, rotvälter, och folk tror att man försöker döda sina barn. Så jag menar, jag vet exakt vilka bilder. Inte ens en oskyldig bild på några tre plockade liljekonvaljer kan spara en... Alltså 10 DM som är inte de fridlysta. Man bara, nej, ja, ifall man säljer dem eller gräver upp dem med rötter, men inte att plocka en liten hemmabukett är inte fridlyst i Stockholm. Nej. Faktiskt.
Men, och jag vet, det här är ju oerhört komplext, för att jag tycker också att människor är dumma i huvudet och att det är svårt att ha förtroende för dem.
Absolut.
Men jag föredrar ju att till exempel prata skit bakom ryggen på folk istället för att hela tiden påpeka för dem att så här, varför gjorde du så? Varför gjorde du så? För att den här jäkla braskarkulturen som uppstår, och där, ja, jag skiter ibland att lägga upp saker helt och hållet för att folk kommer missförstå.
Ja.
Eller liksom skriva någon jävla dum kommentar som man liksom inte orkar hantera. Och ja, jag kanske är lättkränkt. Jag skulle vilja kalla det för att jag är rimlig.
Ja.
Men ja, jag vet inte, jag känner bara mig så fed up på braskarkulturen. Jag tycker den blir ju värre ju mer man är på internet. Och någonstans tycker jag liksom att man får väl ändå ha lite överseende med att liksom, man kan inte skriva en uppsats varje gång man ska lägga upp någonting. Folk kan tänka själv, och kan de inte det så får de i de allra flesta fallen skylla sig själv. Och jag är en fara för liv, kan man ju säga någonting. Men alltså generellt, sluta.
Ja, nej, men alltså jag sitter inte ens, och det här är ändå en tanke som dyker upp för mig många gånger när jag ser folk, och det här handlar lite om avundsjuka från mitt håll också, för jag skulle också vilja ha liksom en van som jag kan åka runt och sova i. Jag är alldeles för rädd för att sova i en van, för de är jättelätt att bryta sig in i. Men de går ju att låsa. Ja, men alltså bilar är sjukt lätt att bryta sig in i ändå, även om man har låst den satt. Jag har sett lite för många avsnitt av CSI för att våga sova i en van i skogen. Men ibland så funderar på, har man säkerhetsbälten liksom till alla som åker runt i världen? Men jag frågar inte, utan jag sitter och funderar på det själv, för att jag känner så att varför? Det här är ju ändå liksom saker som folk förhoppningsvis har tänkt igenom. Och ifall jag känner, alltså ibland så får man ju känslan av att de som skriver de här meddelarna, är det de som egentligen inte tycker om en så mycket, som vill knäppa till, liksom första bästa chans att knäppa en på näsan?
Alltså jag tror att det här jäkla knäppandet på näsan och pekandet med fingret och allt vad det är, alltså det måste ju handla om att människor försöker hävda sig själv för att de egentligen tycker att, alltså de är så himla små inombords, så att de mår bättre av att få peta lite på någon annan, för att då kan de ändå visa att de kan.
Alltså sluta peta på folk för att visa sig överlägsen. Det är liksom mitt, jag tycker att men liksom vara snälla, var lite mer snälla mot folk. Det är inte, kostar inte att vara snäll och att liksom ha överseende.
Jag insåg att vi, för att få bra content, eller bra content är att presentera vad det folk lyssnar på i början av ett avsnitt och också vem man är. Jag är Sofia Jonsson.
Och jag heter Katarina Stenskjut och du lyssnar på en förbannad podd.
Damn right.
Så 10 minuter in i avsnittet. Men det är, så gör många bra tv-serier också.
Det är också en förbannat bra podd. Idag ska vi prata om lite böcker. Jag har svårt att välja, för nu är det ju så här igen att det var länge sedan vi sågs.
Ja.
Och då blir det ju mycket som man har hunnit läsa. Mm. Inte så mycket som förr i tiden, men ändå en del. Men Konferensen av Mats Strandberg har vi läst båda två. Ja. Den kommer vi prata om. Jag kommer nämna Jag skriver över ditt ansikte av Anna-Karin Palm.
Okej. Okay. Mm.
Även senare av Stephen King ska jag prata om. Mm. Och Sorgen, lyckan, livet av Meg Mason.
Ja, alltså jag har också jättesvårt att välja liksom vad jag ska prata om. Jag menar, jag skulle kunna tänka mig att prata om Låt den rätta komma in. Men den är ju så gammal. Men fan vad bra den var.
Det alltså. Spelar ju ingen roll.
Men sen så har jag ju läst 1793. Och den har ju några år på nacken, men den tror jag att jag vill prata om ändå.
Jag
har också läst en bok som heter Giftmakerskan, som jag kanske pratar lite kort om. Och så har jag faktiskt en faktabok, kan man väl säga, som jag älskar. Och ni bara, nej, nu kommer det komma kurslitteratur här. Men nej, det är det inte. Det är boken Arkivism, som man skulle kunna vara kursbok. Och den borde kanske vara kursbok. Den är fantastisk, så den tänkte jag också prata lite om.
Men det blir väl bra. Men jag tycker vi drar igång med
Konferensen som vi båda har läst.
Shorny shorns börjar jag tänka på. Corny corns, sådana här som gurkor.
Ja, just det.
Får man alltid på konferens. som jag skrev på Instagram om den här boken, att som statligt anställd så räcker det ju med titeln för att man ska få nackhåren ska resa sig.
Ja, verkligen.
Konferensen, man har ju varit på en del.
Man har varit på en del konferenser, och inte minst har man varit på en del konferenser där det ingår så här teambildande moment.
Ja, det är fruktansvärt.
Det är aldrig bra. Jag förstår inte varför folk fortsätter att liksom planera in som för alla lider. Jag tror inte att det är någon som tycker att det är kul, förutom möjligtvis konsulten som är där för att hålla i det, för att de har någon så här sadomasochistisk ådra som gillar att se folk lida.
Konsulten, och nu ber jag om ursäkt för att jag dömer ut en hel grupp, och jobbar du inom detta så ja, jag är ledsen för det jag säger nu, men konsulten och HR älskar de här grejerna.
Ja, och alla som måste då delta aktivt. Alltså det är, jag har varit med om så många fruktansvärda saker. Allt från rollspel till de roligare sakerna har väl ändå varit typ ta sig över hinderbanor. Men, och det är kul, men det är inte kul som en teambyggande uppgift, därför att då ska du hjälpa varandra. Jag är lite mer individualistisk när jag ska ta mig an hinderbanor. Liksom. Just det här att hjälpa och hålla på fysiskt med kollegor. Alltså
hjälpa folk. Ja, nej, det gillar inte jag. Vi hade någon grej på, det var innan jag jobbade statligt, att man skulle dra, eller det var en, man fick ett kort. Och sen så var det en som stod och visade upp kort ur en kortlek. Och ifall han drog, om man till exempel hade spader, så skulle man hoppa ett steg åt sidan. Om det var klöver som också var svart, så skulle man göra något annat. Bara det att det resulterade ju i att när jag hoppade åt sidan och min manliga rödfryntliga kollega satt där med sina hungriga fingrar.
Nej!
Så var jag tvungen att sätta mig i hans knä.
Nej! Men varför tycker man om att sätta sig i anställda sådana situationer? Nej, men alltså det är jättejobbigt. Och jag tror att de allra flesta av oss är intresserade av att hålla liksom, jobbrelationer på en nivå där man, som vi har lärt oss nu under det sista året, hålla avstånd. Vi vill inte vara nära våra kollegor på det sättet. Liksom.
Nej. Jag tror att det är bra att överlag försöka ha en kollegial relation med sina kollegor.
Ja.
Att det underlättar i arbetet.
Verkligen.
Men, nog om detta. Konferensen om Mats Strandberg. Ja. Som sagt, ni hör ju, vi har ju haft våra skräckupplevelser.
Ja.
Så för oss båda så var det läskigt att bara läsa själva titeln på boken. Här är det en grupp kommunalare som åker på en konferens mitt ute i skogen, en anläggning som ligger, som jag förstår det så är en huvudanläggning och sen så bor de i små stugor,
ja,
liksom, i relation till det här. Arbetsgruppen är väl minst sagt dysfunktionell, det är inre strider, det är maktkamper, det är gammalt groll, det finns liksom, man känner ganska snabbt att det ligger liksom så här gamla hemligheter och pyr lite här.
Ja, men precis, det är någon som har varit sjukskriven och kommit tillbaka. Vi har, inte minst så har vi en ganska skön snubbe med i arbetsgruppen. Det här är
Jag ser, han är så bra beskriven alltså.
Ja, verkligen. Alltså det här är en så här exploateringsenhet på kommunen. Och de har åkt ut på den här konferensen därför att dagen efter så ska de hålla i någon typ av presskonferens på ett ställe där de ska börja bygga ett nytt stort köpcentrum. Och det här köpcentrumet ska ju då byggas på gammal jordbruksmark. Och det har varit väldigt mycket diskussioner om detta i lokaltidningarna såklart, därför att det är inte helt välkommet av invånarna i det här samhället att man ska bygga ett sånt här stort köpcentrum. Och det här är ju dessutom någonting som de har bråkat rätt mycket om inom gruppen. För vi har ju då såklart en gruppering där man värnar om biotoper och naturen och att kunna bruka mark, rätten att kunna bruka sin mark. Och sen så har du ju då enhetschefen med den här sköna snubben som bara, men det är klart vi måste utveckla oss, vi måste ha pengarna, det här är ett jättebra deal liksom. Oj, nu blir vi kända.
Och sen återigen så är det ju också i, precis som det var i särskilt i färjan tyckte jag att det var så tydligt med Mats, att han är så otroligt bra på att beskriva personligheter som på ett eller annat sätt, alltså obs inte min då för att jag är ju unik, men alla andras personligheter som liksom ofta finns i en organisation eller som man tänker sig de som åker färjan, men att ändå gör det liksom, man får ändå komma in i deras huvuden så att de blir så pass mänskliga, och även om just den sköna snubben hade jag svårt för, men det var ju mycket som ändå blir liksom, det blir så förlåtande,
ja,
på något sätt.
Och så det
är aldrig, det är aldrig så att han på något sätt försöker håna. Alltså man känner verkligen att han månar om sina karaktärer.
Ja, han är väldigt liksom ömsint i sin beskrivning av de olika karaktärerna. Och även om vi såklart förstår att den sköna snubben är ju såklart inte liksom den roligaste kollegan, så får man ändå hans perspektiv också. Vi får lära känna honom med. Och jag vet att jag läste någon kommentar någonstans att halvvägs genom boken så skulle man absolut kunna fortsätta, även om man inte vet att det här kommer liksom, någonting hemskt är ju på väg att hända, det får man ju indikationer om ganska tidigt, och plus vi vet att det är en skräckbok, så det är klart att det inte är en liten rolig berättelse om en teambuilding erfarenhet men hade det varit det så hade jag inte haft några problem med det, jag hade absolut fortsatt att läsa om, även om det här var en konferens där, och sen så det slutar med att de åker hem och fortsätter att bråka på kontoret, så hade jag lätt kunnat läsa den boken också. Så han är ju extremt skicklig på att beskriva sina karaktärer. Och det här säger jag ofta när vi har läst någonting av Mats Strandberg, att han jämförs ju väldigt ofta med Stephen King. Och jag vet ju att Stephen King är en stor inspiration också för honom. Men för min del så läser jag hellre Strandberg, för att jag tycker att alltså Stephen King blir lite långrandig, medan Strandberg skriver mer koncentrerat, och det är liksom, det blir mer fart i boken när det inte är 800 sidor.
Jag vet inte, jag är lite trött på det här jämförandet av författare. Kan inte Mats få stå för sig själv? Bland annat för att han inte beskriver tutt skämtar lika illa som Stephen King gör i sin varenda bok. Ja. Alltså Stephen Kings öga på kvinnokroppen. Han borde sätta på sig ett par nya glasögon.
Och det här är ju återkommande också liksom med alla, jag vet inte, så är det väl i alla bokgenres liksom, att du köper en bok, men till exempel vad som helst nu som är en nutida skildring av människan. Du säger, om du gillade Sally Rooney så kommer du gilla den här. Och jag bara, nej tack, tycker inte så bra om Sally Rooney. Så då backar jag bort. Ja, eller om du gillade Kvinnan på tåget så kommer du gilla den här. Så det, man är ju väldigt mån om att bunta ihop författare. Och jag kan förstå det också. Liksom, det är enkelt ur marknadsföringssynpunkt. Det är svårt att hitta böcker.
Man vill ju att folk ska ha någonting att knyta an till. Men jag tycker liksom någonstans så... Ja, jag förstår det nog mer i debutantsammanhang. Ja. Att man ska liksom hålla på och klumpa en etablerad författare.
Ja, nu är ju Mats en etablerad författare. Det här är, vad är det hans... Förutom, han skrev ju lite så feelgood-böcker först. Och sen så skrev han ju Engelsfors-trilogin. Och sen så har han ju, här är hans... Först kom Färjan och sen kom Hemmet. Och så kom Konferensen. Så menar, det här är hans tredje
och
liksom.
Slutet.
Slutet också, ja. Vad kommer
jag
hans
dock
nästa
inte
bok?
Avläsa.
Nej, vad kommer hans nästa bok handla om?
Ja, men vi hade ju massa bra tips.
Jag tänker campingen. Det känns ju väldigt campingen. Nutida.
Absolut.
Och där vet jag att Ajvide Lindqvist har väl skrivit någonting om en camping. Men det är liksom så... Där tror jag att det är liksom folk helt plötsligt bara försvinner. Jag tänker att man också skulle kunna göra en härlig gårfest på en camping.
Jag tänker
liksom.
Också akademin. Som jag jobbar inom. Oj. Här finns att ta av.
Ja, för det här
ja men så här typ inmurade studenter som muras in levande i väggarna.
Ooh. Creepy.
Och sen börjar det lukta. Det var ju så hos honom en gång när jag kom till jobbet. Det luktade så in i helvete. Och så tänkte jag, fan, nu är det ju en död student någonstans. Liksom, som
inte
har in.
Nu igen.
Ja, men alltså, det luktade lik. Men då visade det sig att det var stopp i avloppet. Aha, så det var ju avloppsvatten i hela källan.
Ja, nej men alltså det är och det, liksom det som är lite kul tycker jag också med Mats Strandbergs böcker att jag ser fram emot dem. Jag längtar redan efter nästa. Och det här är ju alltså
han är väldigt läsvänlig. Det är ju liksom otroligt. Har man svårt och man känner så här att gud, jag har tappat mitt läsflow, jag behöver någonting att läsa. Plocka upp en Mats säger jag för att det är driv och lättillgängligt. Utan att det blir liksom slabbedislabb. Utan det är liksom fortfarande någonting som... Ja, men just det här som utmanar en lite med de här olika personporträtten. Av liksom människor som man kanske egentligen har en del fördomar om. Obs, inte jag då igen, givetvis.
Nej, vi kommer ju båda från liknande bakgrunder. Alltså kommunalt, statligt är lite samma, om man ska vara helt ärlig. Nej, men ja, och så här, man ska ju dock vara medveten om att som med alla hans skräckböcker, liksom Färjan är ju otroligt, jag tror att vi beskrev den som köttig. Och den här är ju, alltså det är ju närgående, det är slabbiga skräckscener, det är verkligen gore. Alltså jag tror inte att jag skulle våga titta på den här som film, då hade jag liksom, det hade inte funkat, läsning kan jag liksom styra det. Men,
det var kul, jag satt med min äldsta son och han var så här, bara, mamma jag mår så himla dåligt, kan inte du berätta om vad du läser? Och jag var helt så här, jag tänkte inte över det, så här, bara, jo men jag läser om så här, en konferens. Och sen så var det en bit när någon, vi kan säga att det är en snubbeltråd in.
Ja, alltså det är ju verkligen en scen jag för alltid kommer att bära med mig.
Ja.
Det finns några sådana saker som verkligen biter sig fast.
Ja,
liksom.
Ja, det är en bok som följer med. Det här är ju också det är ju liksom mer terror än osynlig makt.
Ja, för både Färjan och Hemmet är ju liksom övernaturliga väsen. Här är
och det gör
liksom.
Liksom att den här blir nästan lite värre.
Ja, jag tycker,
det skulle
absolut.
Kunna hända.
Ja, jag menar, Färjan är ju så här, det är lätt att distansera sig från vampyrer på en Finland-Sverige ändå. Hemmet, där ligger ju i och för sig den största liksom obehaget i att folk säger, men det där är en gammal tant, hon är ändå gaggig, att de inte ser liksom förändringar hos människorna som påverkas av det här, demonen eller vad vi ska kalla det för liksom. Men här är det ju liksom människa mot människa, och obs, det är ingen spoiler, det är såklart väldigt tydligt att det här inte är liksom något övernaturligt, utan det är liksom bara ren och skär ondska.
Ja. Så att jag skulle faktiskt vilja ge den här 5, vad skrev jag på Instagram? 5 blodiga handavtryck på rutan av 5 möjliga.
5 snubbeltrådar av 5 möjliga. Ja. 5 slasherknivar. Eller 5 maskottar av 5 möjliga. Men verkligen.
Jag tror faktiskt inte att jag har pratat med någon som inte verkligen har liksom slukats av den här.
Alltså, till och med min mamma. Alltså, min mamma har läst så mycket om den att hon lånade den av mig. Och det ska jag säga att det brukar inte hända så ofta att min mamma ber om att få låna en gårig skräckbok.
Nej.
Och nu har jag till och med kö på mitt exemplar. För nu är det en granne som också vill läsa den. Så vi får väl se om jag får tillbaka den från... 75-åringen eller om hon svimmar av skräck på. Men den är, alltså, den är väldigt svår att lägga ifrån sig. Jag satt uppe alldeles alldeles för sent en kväll och läste klart den för att jag,
så här, den
jag
är också veta. Som jag skrev på Insta, så jag läser ju inte så ofta böcker av Mats längre, utan jag lyssnar på dem eftersom att det är Johan En som läser in dem.
Han är väldigt, väldigt bra på att läsa in.
Ja. Plus att han ser liksom lite ut som, min ena bror är 10 år äldre än vad jag är. Och på 80-talet så var han någon form av så här, ja, med svartrockare slash syntare. Och jag tyckte alltid att han var så himla cool. Hans kompisar var så himla coola. Och Johan ser lite ut
han
som
lite
en sån
cool, han är lite cool.
Cool svartrockar, svartsyntar.
Alltså han ser väldigt sympatisk ut liksom. Det är lätt att tycka om Johan även om man inte har träffat honom, känner jag.
Ja, men precis. Fast vi har ju träffat
det
honom.
Det har vi. Vi träffade
när vi intervjuade honom. Mats. Ja. Det kan vi också säga. Vi intervjuade Mats med färjan, var det va? Eller var
nej,
det hemmet?
Hemmet.
Det var hemmet. Ja. Gudars skymning vad tiden går.
Ja, det går jättesnabbt.
Så där kan ni ta och leta upp och lyssna på en riktigt trevlig författarintervju.
Ja, men verkligen. Ja, det var en bra intervju. Mm. Ja, vad har vi med heller? Vi har ju läst så mycket.
Ja, men alltså jag tänkte att eftersom det ändå var en massa jämförelser med Stephen King här, så kanske jag lika gärna kan ta upp Stephen King.
Ja, men gör det.
Jag har läst hans senaste översatta bok, också lyssnat på, som heter Senare. Den här är ovanligt kort för att vara honom, och det var också därför som jag valde den, för att jag orkar inte lyssna på för långa ljudböcker. Någonstans, alltså jag tror gränsen för mig går vid ungefär 10 timmar. Är det över det så har jag svårt, även om jag rattar upp på dubbel hastighet. Den här minns jag inte hur lång den var, kanske 4 eller 6 eller någonting. Ja, den var inte superlång i alla fall. Och den handlar om Jamie som är en... Han bor tillsammans med sin mor, ensamstående, och har någon form av övernaturlig kraft, så att han får kontakt med döda. Och det är beskrivet på ett sätt i boken så att det liksom blir, alltså det känns rimligt. Det är liksom inte övernaturligt på det här sättet att bara, ja men sen så trillade solen ner och fick ben och åt upp alla människor. Det, så är det liksom inte, utan det, alltså det är verkligen så här bara, ja men det är klart att det skulle vara så här ifall man såg döda. Så bara den liksom skildringen av, och de här olika sakerna som gäller för någon som har dött, när han kan se dem, att från början så pratar de men ganska snart så slutar de prata. Så de kan ju berätta om vad som har hänt precis kring deras död. De får inte lov och de kan inte ljuga, till exempel. Den tycker jag var jättebra. Jag gillar också den här själva, alltså Stephen King är ju väldigt bra på att ta med de här liksom lite mer utsatta arbetarpersonligheterna. Det är inte så mycket arbetarpersonlighet, vad menar jag med det? Ja, ni fattar. Det är inte så himla mycket konstigt kvinnokroppsfokus. Det är ju från ett barnperspektiv liksom, så att det får man väl vara glad över. Det är lite grann, men inte så mycket. Hans mamma är i relation med en annan kvinna som är polis. Och efter ett tag så lär hon sig ju att Jamie kan tala med de döda och utnyttjar honom i sitt arbete. Hon har en ganska tråkig situation på sitt jobb. Hon missbrukar droger som hon stjäl från olika kupper som de har haft. Och sen hon står inte särskilt högt i rang. Och hon ser väl Jamie som sin väg till att få stiga i grader lite.
Mm.
Jag lyssnar på en inläsning av Jonas Malmsjö.
Mm.
Jag tycker han läser in böcker jättebra. Jag har läst, vad heter han? Jon Espö. Ja. Norrmannen som skriver deckare. Har jag läst innan. Eller lyssnat på när Jonas har läst in. Jag tycker han är otroligt bra inläsare.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Den här boken är jättebra. Det var verkligen så här, jag började lyssna på den och sen bara, jag måste hitta saker att göra så att jag slipper umgås med folk och bara kan fortsätta lyssna på den här boken.
Ja, det är väldigt tacksamt att gå på promenader.
Mm,
jävlar vad man kan gå. Om man har en bra bok, om man lyssnar på en dålig bok, då är det mycket jobbigare att gå långt. Mycket
jobbigare. Men verkligen, och då är det också så här, då brukar jag till slut inte lyssna på boken utan sätta på någon peppig lista istället. Det som är lite synd med den här boken, jag kommer inte säga vad som händer, men sista kapitlet är sabbar så mycket. Så först var jag såhär, jag kommer ge den här boken en tvåa. Ja. Det gjorde jag inte. På Goodreads gav jag den en fyra, vad det nu innebär egentligen när man sätter betyg på en bok.
Ja.
För att den var så otroligt bra fram till. Men sista kapitlet blir, ja, jag vet inte, det är jättekonstigt. Och det hade, alltså det är inte bärande för berättelsen, så jag förstår inte varför det är med överhuvudtaget.
Ja, ibland så får slutet ändå fundera faktiskt.
Ja.
Ja, på tal om böcker som man nästan så här, ja, men som man växlar, slår av och sätter på Spotify istället, så lyssnade jag på Dag före röd dag av Maria Frensborg.
Mm.
För den har ju varit så otroligt omtalad. Jag tänker inte prata om den mer än att jag blev så jävla frustrerad på den här karaktären att jag, så här, jag tog mig igenom den. Och jag förstår varför folk uppskattar boken. Det handlar liksom väldigt mycket om så här, ja, men hur jobbigt det är att göra alla rätt val som kvinna av idag. Eller ja, som människa, men hon är ju kvinna som det handlar om. Men till slut så blev jag så jävla sur på hennes ängslighet och vilja att göra rätt hela tiden. Att man bara, men gud,
ja, liksom. Fan, skärpning.
Så den fick jag kämpa med. Det är inte ens en lång bok, men den tog fan tid för att jag såhär, jag tar nog och lyssnar lite på Spotify nu istället.
Ja, men nej, men så vill ni ha någonting, en god bok att lyssna på eller eventuellt läsa, så absolut, jag tycker att den här var svinbra, svår att sluta med.
Ja, jag, på tal om vi ändå ska liksom fortsätta lite med snask, blodigt snask, så har jag ju läst till slut, den är ju inte sprillans, men 1793 av Niklas Nattodag.
Ja, just det.
Och läser just nu 1794 av honom och ser fram emot 1795 som kommer till hösten. Det här är ju, alltså, det är inte många ljusglimtar i den här boken, kan jag säga. Det var jag inte ihåg, riktigt.
Jag lyssnade ju på den kring
när den kom
där. Men alltså, Jag minns väldigt lite, men däremot så minns jag liksom detta konstanta mörker.
Ja, ja, ja.
Jag fryser nästan när jag tänker
alltså,
på
det
den.
Är
den är så murrig.
Konstant misär. Och det är liksom en Stockholmsskildring, sent 1700-tal. Och som jag har förstått det så av den här tidseran skildras också där liksom med så lite romantiskt skimmer.
Ja.
Och det gör ju inte Natt och dag i sin bok. Det
Nej,
här känns som en väldigt
inte.
Genuin Stockholmsskildring ändå. Det luktar illa. Folk blir halshuggna. Det finns liksom skör som nu är igensatta faktiskt sedan länge för att de var så ohälsosamma. De bara så här, det är som fatburen som nu är fylld. Liksom. Det är ju typ en park där istället. Som kallades liksom för typ giftpärlen för att det liksom bara stinker om den. Och sen så sker det ju själv, de hittar ett lik i början av boken, i stort sett bara en bål med ett huvud och helt så sönderslagen liksom. Och sen så ska ju då Vinge, som är typ advokat, han jobbar inte för polisen men han blir anlitad av polisen ibland för att ta sig an de här lite mer hopplösa fallen som de inte orkar lägga tid på. Det här är en väldigt speciell tid i Sveriges historia också, kungen har dött ett par år tidigare och den nya kungen är ju minderårig, så det är så här förmyndar styre där det är många som vill ha en bit av kakan och vill kunna sko sig mycket och kunna få mycket pengar. Och det som är lite kul, eller väldigt kul med de här böckerna, det är ju liksom att han såklart knyter an till mycket liksom riktig historia. Jag får ju sitta och googla så här, men vart ligger det här någonstans? För jag har väldigt svårt att liksom förstå den här bilden av Stockholm.
Men det får jag för mig att de pratade mycket om när den kom, att han hade gjort så otroligt bra research.
Fantastiskt bra research. Och jag vet att om det är förordet eller om det var någon intervju jag läser, så skriver han så här, hoppas det är såklart. Det är ju såklart punkter här som inte stämmer, men jag hoppas att man är villig att se igenom fingrarna på det jag har gjort så gott jag kan.
Och du bara, nej, skriver ett mejl.
Precis, du har inte
jag har jobbat på regeringskansliet.
Ja, nej men alltså den är fantastiskt bra. Och jag har växlat här mellan att lyssna och att läsa. För äntligen så Storytel-appen som jag använder, den har varit ganska dålig på att synka mellan läs och lyssna. Men nu funkar det riktigt bra, vilket jag uppskattar.
Det har kommit en uppdatering av appen så att den har blivit bättre.
Ja, men och där... Nej men alltså den är otroligt moorish och det är ju verkligen... Tyvärr så vet man att de introducerar en ny karaktär. Man bara, vad är det här för trevlig liten historia? Sen bara, nej men det här kommer ju gå åt helvete, för det har ju gått åt helvete för alla innan i stort sett på ett eller annat sätt. Eller så är de förknippade med liksom misär. Och det är ju samma sak nu är jag halvvägs igenom 1794. Och där vet man, men vad är det här för trevlig liten... Nej just det är det här jag lyssnar på. Det kommer inte vara en trevlig kärlekshistoria, utan någonting hemskt kommer att hända. Det här var en bok som jag länge liksom avpoliterade, för jag vet att den är ju brutal. Och det är liksom de här beskrivningarna av våldsamma döden som personerna möter i böckerna. Alltså det är fruktansvärt. Det är ju verkligen på slasher-nivå. Ja. Liksom. Det går. Det är liksom 1700-tals går.
Ja, och allt det är skitigt.
Det är skitigt och luktar illa och folk super. Alltså folk är fulla hela tiden. Och det är liksom brännvinet man drack på 1790-talet. Det var ju så här, det är ju inte direkt som absolut vodka liksom, utan det är ganska smutsigt och de dricker ju så mycket att de dör av att de super livet ur sig liksom.
Men otroligt
bra. Vilket egentligen leder mig lite in på den andra boken som jag också ville prata om, Arkivism. För på tal om research. Så ju Arkivism är en handbok som kvinnohistoriska delvis ligger bakom. Och med hjälp av jättemånga historiker och författare och arkivarier så har de skrivit Arkivism, som är en handbok för att hitta och spara och organisera för framtidens historieskrivning. Och som man kanske kan misstänka då, när det kommer från kvinnohistoriska, så handlar det ju såklart främst om att arkivera kvinnors historia. För kvinnorna finns ju i arkiven, men de är svåra att hitta ibland. Men ibland har man ju tur, liksom Selma Lagerlöf, där finns det ju ett personarkiv som har tagits om hand av förlaget och sedan lämnats vidare till typ Näringslivets arkivcentrum typ. Så det finns ju en del, men vill du hitta kvinnorna i historien så måste du ofta gå via männen. Ja. Kvinnorna är ofta nämnda kanske liksom i som en biroll, men det finns mycket, och det handlar dels om hur du kan använda det av arkiven när du ska researcha, till exempel ifall du släktforskar. Jag har ju fått fram efter jag läst den här boken att man fan, jag skulle vilja teckna ner farmors och mormors liv. Nej, men det kanske inte var så märkvärdigt, men tänk för min släkt sen. Om man vill släktforska så är det ju lättare att göra när man ligger lite närmare i tid. Och sen så handlar det också om att arkivera sig själv. Vilket man ju säkert ofta kan tänka, men jag har väl inte gjort någonting som är värt att arkivera, men det kanske man visst har gjort. Man kanske har skrivit en blogg som har påverkat på något sätt. Du kanske har drivit en podd, och allt det här finns ju nu. Men kommer det finnas sen? Och det här förklarar hur du själv, hur du kan arkivera dig själv eller någon gärning som du har utfört. Du kanske är aktiv i någon organisation eller en hembygdsförening eller vad som helst. Och det behövs också arkiveras. Allt det här behövs. Så jag vet att folk tycker att man är lite tråkig. Jag är helt snöt in med på arkiv nu när jag läst arkivvetenskap vidare.
Alltså det finns ju så otroligt mycket olika typer av arkivering. Ja, jag tror att en del tänker att det är så här, ja, men man ska spara ett dokument för att det ska vara så här, ja, rättssäkerhet inom staten.
Precis, och det finns ju också, men det finns ju de roliga arkiven också.
Ja, precis. Men på... tänk om man som jobbar på museum.
Ja, ja, men, och sen så har du ju alla personarkiven som skickas till Kungliga biblioteket.
Ja. Det finns ju hur mycket som helst.
Och det är ju oftast män, men det finns ju också kvinnor. Det har ju alltid funnits kvinnor, men de är svåra att hitta. Och det här liksom, men den är...
Men det här är ju liksom, jag var på en utställning i, nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men det är ett slott, ett av alla 200 miljoner slott som ligger i Skåne. Där de hade liksom en utställning om kvinnor, de kvinnliga slottsägarna.
Ja.
Som ofta var de som drev
gården
och allting. För att kungarna och alla var ju ute i krig.
De var ju upptagna med andra att vara
Men det är ju inte förtecknat. Men då har de ju, då gav de ut en bok som jag har här hemma någonstans. Som hette typ Frihärinnornas dolda historia. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Jag kan lägga upp den på Instagram sen. Där... Man också liksom synliggör att anledningen till att Sverige fortsatte gå runt när det var så många krig, det var att kvinnorna tog över gårdarna.
Ja.
Men de skrev ju ofta under allting med männen.
Så ja. Därför att som kvinna så hade du ju inte samma beslutande rätt.
Nej.
Och det här är ju liksom, och en sak som de tar upp i den här boken och som de har pratat, för de har fått, varit med en hel del så här morgonprogram och pratat om den här boken, Lina Thomsgård bland annat. Det är ju liksom att idag så förutsätter vi på något sätt att saker kommer att arkiveras. Men alltså om det inte är så att du är staten eller att du är en kommun, så måste man liksom själv värna det som man tycker är värt att arkivera. Och sen så gäller det såklart att hitta kanske rätt ställe där du kan lämna över det här arkivet som du själv har förtecknat. För det kommer ju kanske inte vara någon till nytta om det blir kvar på din vind. Men alltså, jag kan, det är såklart en nördig bok. Det kanske, jag skulle inte säga att det kräver att man har ett tidigare arkivintresse. Det har ju jag, men jag kan verkligen se att det här är något som också kan tända en liten gnista. Att man förstår vad för skatter det faktiskt finns att hitta. Liksom, både om...
Eller bara så här trevlig allmänbildning som alla de här böckerna om ålar och bläckfiskar och allt
precis.
Som har kommit de senaste åren. Man behöver inte bli nörd för det, men det kan vara kul att lära sig.
Ja, men det är kul. Och arkiven är ju en otroligt viktig del. Alltså, en av de första sakerna, ifall en främmande makt tar över liksom, ett annat land, så är det ofta arkiven man bränner först. Och det handlar ju om att man liksom kapar landets anknytning till vad man tidigare har varit. Så arkiven är ju liksom ett maktmedel. Det är där vår historia finns. Och som det är idag så är kvinnorna jätteunderrepresenterade. Men de finns där. Och man ska absolut inte lura sig att tro att bara för att kvinnorna är svårare att hitta i arkiven, att det innebär att kvinnor inte gjorde någonting förut. För det gjorde de. De gjorde massor.
Men
precis som du säger, att det ofta tillskrevs männen istället.
Så... Det fanns en skitbra liten föreställning som gick på Historiska museet här. Med en kvinnlig trubadur som åkte omkring och sjöng om kvinnorna som stod bakom männen. Till exempel Albert Einsteins.
I mean, alltså, det finns så mycket spännande. Jag kan också rekommendera Kvinnohistoriska. Det är ju ett museum som inte har någon fast lokal, utan det är liksom, de har digitala utställningar, ja. De dyker upp i offentliga rum på olika ställen. De har väldigt många bra saker online nu via Facebook också under pandemin. Så jag kan verkligen rekommendera att titta där ifall man är intresserad. Och det är klart man är. Det är klart man är intresserad av kvinnornas historia. Liksom. Varför skulle man inte vara? Något annat vore befängt.
Eller hur?
Ja. Fem av fem. Recommend highly.
Fem av fem. Ja. Du nämnde ju Selma Lagerlöf där i början.
Ja,
så då tänkte jag att jag pratar om, jag skriver över ditt ansikte av Anna-Karin Palm. Hon gav ju ut en helt otroligt researchad Selma Lagerlöf-biografi här för, var det 2 år sedan kanske eller någonting, som jag läste. Och alltså den var ju bra, men jag kände att mitt, så intresserad är jag inte av Selma. Det blev liksom för mycket.
Det var det den som var August-nominerad, va?
Japp.
Ja.
Men liksom varenda recension av, som hade kommit på hennes böcker var liksom omnämnd, så att, alltså, det var ett helt otroligt arbete bakom den,
ja.
Men för mig blev det för mycket, så den blev lite så här, ja, den var lite sval för mig. Jag skriver över ditt ansikte handlar om Anna-Karins relation till sin mamma och mamman som får Alzheimers, och den har blivit ganska uppmärksammad lite här och var, och alltså jag förstår det, den är jättebra, och jag tror att alla vi som har haft någon i Alzheimers i närheten kan liksom, man ser, ja, det är så himla tydligt den här liksom vägen de går som aldrig slutar väl, tyvärr.
Ja.
Jag kände igen jättemycket från hur det var med min mormor när hon blev sjuk och senare försvann helt och hållet liksom. De här små grejerna som händer när man liksom inte vet om det är bara, men är hon dement eller alltså liksom, vad är det som händer?
Ja, ja.
Har hon sovit mitt på dagen igen? Sådär. Så det är otroligt bra, men sen så är det ju också gripande om Anna-Karins relation till sin mamma och hur deras uppväxt har varit och hur familjen har mått och sådär. Och hur hon själv har mått. Så att det är ju, hon är ju väldigt utlämnande i boken. Jag tycker den är fantastisk. Jag gillar ju biografier väldigt mycket.
Mm.
Och jag känner ju att just Alzheimers ligger väldigt nära. Ja, dels har vi det i släkten och sen så har jag drabbats av utmattning. Så jag kommer ju få det själv så småningom.
Så är det ju bara.
Ja, nej, men så är väldigt risken så här 60% ja. Eller någonting.
Ja.
Så det är väl inte så peppigt. Men den här kan jag absolut rekommendera. Den finns både som ljudbok och hårdbok. Och pocket har den kanske inte kommit i riktigt än. Men hon skriver ju också om att det här är ju samtidigt som hon skriver om Selma Lagerlöf. Hon skriver lite om sin relation till Selma och varför hon valde att skriva den boken och arbetet kring den och sådär.
Ja.
Så läs den. Hon skriver otroligt bra och tillgängligt.
Ja, men alltså man uppskattar verkligen ett tillgängligt språk. Jag håller ju på att varva mellan 2 böcker om häxor i Stockholm. Dels Häxmodern och sen så en bok som heter Brinn. Alltså, jag skulle kanske inte säga att de är supertillgängliga språkmässigt. Brinn är en ganska kort bok, men jäklar vad det tar mig tid att läsa den. Här skulle jag vilja lägga fram ett förslag, eller så kanske jag tar mig själv på orden, men jag skulle verkligen vilja läsa en bok om häxprocesserna som inte försöker återskapa språket av 1600-talet utan bara skriv det liksom i modernt språk. Det kan funka det med. Hittills är typ den bästa boken om häxprocessen jag läst har varit den av Jan Guillou, säger jag och skrattar, för att på något sätt känns det fel att tycka att Jan Guillou är bäst. Men
alltså jag gillar ju Jan Guillou till viss del.
Jo, men det gör jag också, men samtidigt så är han,
alltså han är ju väldigt mycket man liksom.
Ja, exakt, det är ju lite gubbigt, men man får ju ändå uppskatta att han har ju språkets gåva och han är väldigt bra på researcha också faktiskt.
Sannoliken.
Jag läste ju också en, alltså det är mycket historia och kvinnor här idag, såklart, som sig bör. Jag läste en bok som heter Giftmakerskan. Som väl
jag börjar tänka på, förlåt nu avbryter jag, börjar tänka på den här den ljuva lilla giftkokerskan av Artopert, vad heter han?
Ingen aning.
Ja, den är i alla fall jättebra.
Men det här är ju liksom en, jag kan inte kalla det för feel good, det är det ju kanske inte. Det går väl under genren,
ja.
Nej, men jag tror att det går under genren typ historiska romaner liksom. Obs, den bygger inte på en sann historia. Men det handlar om en kvinna som åker till London. Caroline heter hon. Hon ska egentligen åka dit tillsammans med sin man, men hon är precis upptäckt att han har varit otrogen, så hon åker dit själv. Bor i USA. Och när hon kommer till London så träffar hon någon som bjuder med henne på så här mudlarking. Och mudlarking, då går man typ längs med Themsen och gräver för hand lite i typ dyn. Och sakerna du hittar får du behålla. Du får inte använda liksom spadar och sånt. Men det sköljs upp otroliga mängder plock från typ 17- och 1800-talet längs med Themsens riverbanks. Och då hittar hon en glasflaska. Som är en typisk apotekarflaska. Och en liksom graverad med en liten figur, och hon blir ju väldigt nyfiken på, hon jobbar inte som historiker, men hon har läst historia på universitetet och är väldigt intresserad. Och det här visar sig ju vara ett väldigt bra tidsfördriv när hon nu befinner sig i London i typ 10 dagar utan sin otrogne man. Så hon söker upp British Library och kommer i kontakt med en tjej som hjälper henne att spåra vart den här flaskan kommer ifrån. Och parallellt med berättelsen om Caroline så får man följa Nella som driver ett apotek i 1790-talets London. Mycket 1790-tal för mig just nu. Det här är inte heller en superglamoriserad bild av 1790-talet, kan jag ju inte på, så det är skitigt. Kvinnorna får slita. Det här är ju alltid intressant att se liksom vad kvinnor har varit utsatta för under årens gång. 1600-talet, då bränns vi för att vi är häxor. 1700-talet, ja, men då slängs vi i fängelse för att vi är horor. Och det här lilla apoteket, snedstreck giftbutiken, caterar till kvinnor som vill förgifta män. Helt enkelt. Så då får vi liksom följa de här två handlingarna parallellt med varandra. Dels Caroline som nystar och försöker komma på vem var det, vart kommer den ifrån, liksom, kan jag hitta något mer? Och dels Nella och hennes historia i 1790-talets London. Och alltså, de får ungefär lika mycket utrymme i boken, men det är absolut berättelsen om Nella som är det mest spännande. Berättelsen om Caroline och hur hon lyckas, fynden hon gör, man känner så här, ja, alltså det är ju såklart inte en dokumentärbok överhuvudtaget, den bygger inte på en sann händelse, men det känns också, alltså hon hittar sakerna väldigt lätt, väldigt, väldigt lätt. Det går liksom, på bara några dagar har hon ju satt upp otroligt mycket saker om den här hemliga butiken, vilket kanske inte känns helt rimligt, men vet du, jag köper det, för det är en trevlig bok, och ibland så behöver inte allt vara så jävla realistiskt. Jag skulle säga att det här är en, alltså, om man inte är så himla sugen på så här feel good bok till sommar nu, den här är ju absolut inte deppig så, men om man hellre vill ha lite historisk fond och kanske lite London, men då kan jag absolut rekommendera den här. Jag tyckte att det var en trevlig fyra. Jag uppskattade liksom det här parallella berättarsättet och att de nystade. Och det här handlar såklart om att jag har utvecklat något särintresse för arkiv nu när jag inte längre jobbar med det. Men det är lagom spännande, intressant skildring av hur det kanske hade kunnat te sig om man som levebröd kokade gift saker för att döda män med i London.
Mm.
Ja.
Då avslutar, för visst hade du ingen mer bok sen, eller?
Hör
du
inte? Nej, jag tror inte det. Jag läser en hel del, men det är ingenting som jag tycker vi behöver prata så mycket mer om här.
Då avslutar jag med en feel bad som jag ändå tror skulle vara för dig.
Jaså?
Yes, på engelska så heter den Sorrow and Bliss
av
Meg Mason. Den är ju med i flödet ganska mycket nu. Ja. Det är många som läser den samtidigt.
Jag ser omslaget framför mig nästan. Ja.
Sorgen, lyckan, livet heter den på svenska. Jag tycker att det är en helt felaktig översättning. Jag avfärdade den som en feel good när jag såg den översättningen.
För det låter lite som den här Eat, Pray, Love. Liksom.
Ja, precis. Så för mig var det så här, nej, det här vill inte jag läsa. Sen var det någon som läste den som jag typ litar, vars omdöme jag litar på.
Med andra ord, inte mig.
Precis. Och jag bara, men fan, jag ger den en chans.
Ja.
Och jag är väldigt, väldigt glad att jag gjorde det. Det är absolut inte en feel good. Det är en roman som handlar om Martha. Som är, i början av romanen så det inleds liksom med att hon och hennes man är i någon slags argumentation. Och ja, det leder då till att han sen lämnar henne.
Ja.
Och sen så återberättas det, liksom, det blandas liksom med minnesbilder från förr och hur det är nu. Och man förstår ju snabbt att liksom genom hela hennes liv så har hon mått psykiskt dåligt.
Mm.
Hennes man som kom in till hennes familj en julafton via att han kände hennes kusiner har, när de fortfarande var barn, har liksom alltid älskat henne. Och han har försökt göra allt för henne i deras relation och hon har bara behandlat honom som skit.
Ja.
Och hon har inte förstått varför hon hela tiden är så elak eller varför det hon säger uppfattas som elakt.
Mm.
Hon fastnar på saker, anmärker på saker och relationen går så långt att hon liksom börjar förakta honom för att han är så snäll mot henne när hon är så elak.
Mm.
Man får aldrig reda på namnet på Marthas diagnos, men som vuxen så diagnostiseras hon.
Mm.
Vilket då föranledde den här berättelsen. Det ska ju föreställa att det är hon som berättar liksom, hon reflekterar över sitt liv efter att hon har fått sin diagnos. Men man får inte reda på vad den är för någonting. Men det tvingar ju henne att ta ställning till den hon har varit, de relationerna hon har haft och så här.
Mm.
Den utspelar sig i London och Oxford.
Mm.
Emellanåt så är den liksom, alltså det finns någon slags humor i den emellanåt. Mm. Så att man får lite av det här chicklittiga brittiska som glimrar till ibland.
Ja.
Även om det ju liksom såklart mestadels är jobbigt.
Mm.
Och man får ju väldigt mycket hennes perspektiv från början, och även om hon inte är schysst, så jag började på något sätt känna för Martha så himla mycket när jag läste den här.
Mm.
Och jag är absolut inte en person som tycker liksom att ja, bara för att man mår psykiskt dåligt så har man rätt att behandla andra som skit och bli en elak hagga. Men någonstans så märkte jag liksom att när jag läste den här, som jag också växlade mellan att läsa och lyssna på, att jag kände liksom på något sätt så här, bara, men gud, visa lite förståelse, hon mår ju inte bra.
Nej.
Och samtidigt så var hon ju liksom inte så himla schysst. Och hennes syster som blir gravid hela tiden och får, ja, jag tror hon har 5 ungar till slut, hon får ju hela tiden hoppa in och ta hand om sin syster då, ja, som inte mår bra, är otroligt krävande. Så att, och man förstår ju liksom, men den är väldigt snygg i liksom att man får så här 2 olika perspektiv. Jag upplever att översättningen är väldigt bra, minus titeln, vill jag ändå säga. Och alltså på hela taget en otroligt läsvärd bok. Den här var också svår att sluta med. Jag tyckte den var jättebra. Jag tror inte jag har något dåligt att säga. Plus att liksom England.
Ja, alltså England, och det var lite det som jag kände med giftmakerska. Man bara, England?
Mysigt. Ja, men precis.
Alltså det känns som att man har så mycket gratis när man skriver en bok om England. För att det är så trevlig fond. Det är mycket svårare att liksom hitta en bok som jag verkligen känner för. Som kanske utspelar sig i Skövde. Eller, eller ens Göteborg, Lund, Stockholm. Ingenting är liksom England.
Nej.
Nej. Ja, det är intressant det där. Ja, visserligen läser jag just nu om Stockholm, men det är ju knappast feelgood 1700, eller det var ju inte det här heller, men du vet, man får ju ingen myskänsla av det.
Nej, det får man inte av. Jag läser Shaggy Bane av Douglas Stewart just nu. Den utspelar sig i Glasgow i början av 80-talet.
Det låter inte som att det är så mysigt, nej.
Engelsk arbetarklass. Nej, den är så bra. Den är också en riktig snackis nu. Den växlar jag mellan att lyssna och läsa på, fast jag läser den inte digitalt utan i bokform. Och sen så lyssnar jag. Ja, men du, vi får väl se när vi spelar in nästa gång igen.
Ja, men precis. Alltså, vår målsättning är ju en gång i månaden, men det blir ju lite si och så. Och av någon anledning, jag tror att det kanske är så här också, att i och med att man sitter så jävla mycket vid Teams och Zoom och vad den är, så blir det liksom, när man väl stänger datorn så tar det emot inte att podda, men liksom det här med att sitta vid datorn ännu mer. Fast, det är speciell tid vi lever i, hörni.
Ja,
för att det är missbrukat uttryck som har överanvänts. Men, det är ju...
men däremot kan vi ju i alla fall lova att vi ses igen. Men innan vi stänger ner så har du 30 sekunder på dig att ge en pollenprognos, pollenrapport.
För min del har pollen varit helt okej i år. Det har varit några tuffa dagar, men man får uppskatta att det regnar regelbundet och binder det vid marken. Men vi ser fram emot gräset som kommer nu. Det brukar kunna ställa det på sin spets.
Gud, cliffhanger. Vad får ni nästa gång? Det vet vi inte. Kanske en kattis som inte kan andas överhuvudtaget och inte kan se för att ögonen har svullnat igen.
Ja, gud, man vet aldrig. För när det är bra så brukar jag slarva med medicinen också. Det brukar straffa sig själv inom ungefär 2-3 arbetsdagar.
Ja. Men tack för att ni finns och för att ni lyssnar och kontaktar oss i olika forum. Och även om vi inte frekvent ger ut som vi gjorde förr, så är ju ni lika engagerade som förr. Och det är ju faktiskt väldigt trevligt. Det är vi
väldigt glada för. Och vi finns ju som sagt här lite pyrandes under ytan, ständigt småförbannade och alltid med en bok inom räckhåll. Så även om vi inte alltid producerar avsnitt, så är vi i allra högsta grad fortfarande en, i alla fall, halvlevande podd. Men sådär, ja. Alltså det är en medelålderspodd helt enkelt.
En medelålderspodd.
Man har att inte riktigt samma tempo som när man är ung. Utan nu så, man får dra ner lite på tempot ibland för att inte köra sig själv för hårt.
Vi var väl ändå under 40 båda när podden drog igång. Med detta hörru, säger vi tack och hej.
Tjingeling, hörs snart igen.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.